Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Vad kul att se er alla! Jätteroligt. Det är fullt med folk dit ut också. Gud vad härligt. Förra söndagen så hade vi tillsammans gudstjänst här i kyrkan. Och barnen sjöng och det var allt möjligt. Och Benjamin, han tog oss med i David och saltaren. Han pratade om att David, han var en man efter Guds hjärta. En man som lydde Gud. Men han misslyckades också. Ibland. Han var trots allt bara en människa. Men det han gjorde det var att han vände om till Gud. Han bad om förlåtelse. Ja, David var en stor man. Efter David så blev hans son Salomo kung. Och idag så ska vi ska få fortsätta genom den här resan genom Bibeln tillsammans. Och jag som ska göra det idag med er, jag heter Caroline Söderström och jag arbetar här i kyrkan med men framförallt kanske det diakonala och det administrativa. Efter David så blir hans son Salomo kung efter några om och men. Ni som kan historien vet att det var lite saker som hände däremellan med hans son Absalom som försökte ta över tronen på inte så jättebra sätt och så vidare. Men Salomo var den som blev kung. Han blev en mäktig kung. Det står att han var vis. Han var rik. Han var eftertraktad. Han var framgångsrik. Han hade dock, man kan säga att till en början så älskade han Gud. Han stod öppen för vad Gud ville med hans liv. Men saker händer längst vägen. Och hans val och hans livsstil kanske inte blev så där jätteenlighet med det Gud hade tänkt. Det ledde faktiskt till avfall både från Gud och sönderfall i familjen där han och hela riket. Salomo, han hade många tjänare. Han drev in mycket skatt från folket. Han tvingade folk att utöver sina egna arbeten arbeta på det här templet som de höll på att bygga till Guds ära. Han var vis, men han var mycket hård. Det var många saker kring honom. Men vad händer efter Salomo? Jag tänker, vi kan inte gå in i detalj på allting som händer, för då får vi stå ett långt, långt bibelstudie kring det här. Men efter Salomo så kommer hans son Rehabeam. Vad tyckte ni om uttalet? Är det som man säger? Rehabeam. Ja. Vi säger någonting sånt. Han blev ny kung efter att Salomo dör. Och han såg hur hans pappa hade varit kung. Han såg vilka skatter han hade liksom begjort. Han såg det arbete som folket hade fått utföra. Så han började fundera liksom, ja, men hur ska jag bli den bästa kungen? Hur ska jag liksom följa i min pappas fotspår och verkligen lyckas? Så han ville rådfråga lite människor. Han kallade till sig lite folk. Han kallade till sig de äldre rådsherrarna. Och han frågade dem liksom, hur tycker ni att jag ska göra? De äldre och visa rådsherrarna, de svarade att ja, men folket har lidit mycket medan din pappa har varit kung. Och om du vill vinna folkets förtroende, då ska du sänka skatterna och du ska låta dem arbeta mindre, så kommer du få med dig hela folket på din sida. Ja, han funderade på det här. Och så kallade han till sig sina yngre vänner. Som var, ja, men kanske lite mer i hans ålder. Och så frågade han, ja, men hur ska jag göra för att liksom bli en mäktig kung? Och de hade lite andra tankar kring det här. De sa ungefär att nu är det du som är kung. Det är du som bestämmer. Folket, de har inget att säga till om. Visa dem istället att du är en ännu mäktigare kung än din pappa. Höj skatterna ännu mer. Låt dem arbeta ännu mer. Dubbelt så mycket. Så förstår folket att de ska lyda dig. Kungen, han bestämde sig efter lite om och men att lyssna på sina yngre vänner. Och inte lyssna till de äldre och visa rådsherrarna. Och det som händer då, eller det han sa då, om min pappa var grym så kommer jag att vara ännu grymmare. Om min pappa tog 40% i skatt så ska jag ta 60% i skatt. Om min pappa tvingade er att arbeta några timmar i veckan så ska ni för mig få arbeta några timmar per dag. Det här är som lite bakgrund, men vi ska slå upp i Bibeln. Och så ska vi slå upp första kungaboken, kapitel 9, och så vers 1-9. Och nu hoppar vi bakåt lite grann till Salomo, där vi startade. Så står det så här. Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungapalatset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra visade sig Herren för Salomo en andra gång. Så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Herren sa till honom, jag har hört den bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. Om du vandrar inför mig så som din far David vandrade med ärligt hjärta och i uppriktighet så att du följer allt som jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter. Då ska jag låta din kungatron över Israel bestå för evigt. Som jag lovade din far David när jag sa, aldrig ska det på Israels tron saknas en avkomling av dig. Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig och inte håller de bud och stadgar som jag har förelagt er utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte och Israel ska bli ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk. Hur storslaget detta hus än är ska var och en som då går förbi häpna och vissla. När man frågar, varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara, därför att de övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda drabba dem. Gud lovade dem. Han lovade dem ett evigt kungarike. Om de lydde honom, om de följde honom, om de levde med honom. Men Salomo lydde inte Gud. Och han skaffade sig en massa fruar från alla möjliga länder och riken. Han gjorde inte alls liksom som Gud ville. Sen gjorde kungen efter Salomo då Rehabeam, just så som vi nyss sa. Det här med att han kallade till sig de äldre visa rådsherrarna. Han kallade till sig de yngre vännerna. Och han funderade, hur ska jag bli den bästa kungen? Och så väljer han det mindre bra alternativet, skulle vi väl kunna säga. Gud, han... Ja, men alltså... Efter att Rehabeam gjorde, som vi nyss sa, det gjorde att det blev uppror i landet. Landet delade sig, precis som den här predikan skulle handla om. Riket delar sig. Landet delar sig i två delar. Juda och Israel. Juda bestod av två stammar och hade sitt land i den södra delen av landet. Och Israel bestod av 10 stammar och var det nordliga riket. Och de här rikerna, de enades aldrig. En viktig faktor för oss människor, hur vi ser på våran tillvaro. Alltså vad vi fokuserar på. Vad som fångar vårt intresse, vad vi väljer att gång på gång zooma in på. Det är en viktig faktor. Både Salomo och Rehabeam, de fokuserade på vad de ville. De fokuserade på vad de behövde göra för att bli stora och mäktiga. De får till och med goda råd om vad de bör fokusera på. Och Gud talar till och med in i Salomos liv om att om ni lyder mig, om ni gör det här, om ni lever på det här sättet, om ni följer min vilja och sätter fokus på mig, så kommer ert kungarike att vara för evigt. Men de fokuserade på sitt eget. De valde bort Gud. Och det ledde till att riket delades och enades inte igen. Men vad händer då om vi istället fokuserar på Gud? Salomo och Rehabeam, de hade kunnat vara en del av ett evigt kungarike. Om de hade satt sitt fokus till någon som var större än de själva. Vad händer med oss idag om vi lyfter blicken och fokuserar på något som är större än oss själva? Vi hörde Carolina vittna om vad, alltså det händer saker i vårt land. Unga människor, äldre människor. Vi är öppna på ett sätt. Vi söker någonting. Vad händer när vi flyttar vårt fokus från oss själva och mot någonting som är större än oss själva? Människan har en förmåga att hela tiden läsa av. Att hela tiden skanna av vad som finns runt omkring oss. Vad som sker i rummet. En del är bättre än andra på det. En del gör det alldeles för mycket mot för vad de egentligen kanske borde. Att man försöker se till, ja, men hur anpassar jag mig på det här stället? Hur ska jag navigera på den här platsen bland de här människorna? Vad är rätt och vad är fel? Och när vi på den här mänskliga radarskärmen, ska vi säga, att vi läser av, det blir som en radarskärm. På den här radarskärmen så dyker ibland de här andliga frågorna upp. Och det är så fullt naturligt för oss människor. Hur många här inne har fått frågan: tror du att det finns en Gud? Upp med en hand. Tror du att det finns en Gud? Ja. Ett svar på den frågan har verkligen etsat sig fast i mitt inre. Jag tror, alltså det är jättelänge sedan jag hörde det här. Jag tror att det var Niklas Pienso som pratade någon gång om att, men när han fick den här frågan så svarade han alltid: bara att du ställer den frågan för mig. Nej, bara att du ställer den frågan är för mig nog bevis på att det måste finnas någonting. Bara att du ställer frågan är för mig nog bevis för att det måste finnas någonting. Någonstans så har vi stött emot något som har väckt den här frågan hos människor. Vi har stött ihop med något som har väckt frågan. Och då behöver vi som vet svaret. Carolina ställde sig frågan, vad kan vi göra? Hur kan vi möta det här? Vi som vet att svaret på den frågan är ja, det finns en Gud. Vi måste stå med rätt fokus och visa människor att det är sant. För när Gud är en faktor i mitt liv så får jag perspektiv på andra människor som drastiskt ökar respekten för andra människor. Det ökar drastiskt människovärdet. Oh, nu fick jag lite bakgrundsmusik. Det ökar drastiskt människovärdet. Och det är något som jag tror att Gud, han vill spegla det genom oss. Det tror jag är det Gud ville försöka tala in i Salomos liv. Att Gud skulle få vara en faktor i hans liv. Och att det var det som skulle leda till välgång. Jag tänker att det gör någonting med den. Alltså säg att vi jobbar inom vården. Eller vi jobbar med barn inom barnomsorgen. Eller vi jobbar med äldre i livets slutskede. Vi jobbar i skolan med växande människor. Med förvirrade identiteter och allt vad det nu är. Om vi ser på människorna som vi möter med fokus på att den här människan, den är skapad och högt älskad av Gud. Att ha det fokuset utanför sig själv, det gör något med hela mötet. Det höjer människovärdet och det gör någonting med oss. När vi har fokus utanför oss själva och har Gud med på våran radar, då händer det någonting i synen på andra människor. Har vi inte lyft blicken och flyttat fokus, då kanske vi kanske ser en trasig människa. Eller vi kanske ser ett oroligt barn. Eller vi kanske ser en besvärlig person eller någonting. Men när vi flyttar fokus på att det här är ett älskat barn, då händer någonting. Vi ska gå till Apostlagärningarna. Och vi ska gå till Apostlagärningarna kapitel 17. För i vers 24 och 28 så skriver Paulus så här. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. När Paulus... Jag älskar det där stycket. Det finns otroligt mycket att ta från det där stycket. Men vi ska inte ta så mycket från det stycket idag. Men när Paulus pratar om att han har fastställt gränser. Han har fastställt tider för människor. Och han har fastställt gränser inom vilka vi ska bo. Så tänker jag... Jag tänker att det inte handlar om en styrande Gud som liksom tänker att så här, ja, men det finns en tid för dig. Du har den här gränsen. Jag tänker inte att det handlar inte om landsgränser. Det handlar inte om kommungränser. Det handlar liksom inte om att ja, men jag har den här platsen har jag satt för dig och den här platsen har jag satt för dig och den här tidpunkten. Utan när jag läser det här så tänker jag att Gud har satt ut gränser i våra liv. Att vi inom gränserna har det ganska bra. Där fungerar det. Där kan vi växa. Vi kan utvecklas. Där kan vi bo. inom de här mänskliga gränserna. Men utanför de här gränserna så tänker jag att Gud menar att där är vi inte garanterat lika trygga längre. Att där kan det hända saker som kanske inte alls blir så bra för oss. Där kanske vi ställs inför svåra val som skulle kunna leda till saker som Gud inte alls vill med våra liv. Jag tänker att Gud, han hade fastställt gränser för både Salomo och Rehabeam. Han säger ju så tydligt till Salomo: sätt mig först, lyd mig, lev med mig, så kommer det att gå bra. Var inom de här gränserna. Bo med mig inom de här gränserna, så kommer det gå väl för er. Jag tror också att vi människor, vi har gränser, ja men, i våra liv där vi där vi inom de här gränserna, ja men, vi känner oss trygga, men när vi närmar oss ytterkanterna, kanske när vi stöter emot ytterkanterna av dessa, så kan vi börja ifrågasätta saker på olika sätt. Då händer det någonting, när vi stöter emot de här ytterkanterna. Och jag tänker att när människor som kanske inte lever med en tro och hamnar vid de här inre gränsernas ytterkanter, jag hoppas ni får se bilden så att det inte blir för krångligt. Det kan till exempel vara vid ett sjukdomsbesked. Vi har våra inre gränser, och så kommer vi till de här ytterkanterna. Det kan vara ett sjukdomsbesked. Det kan vara en förlust. Det kan vara en kris. Då börjar vi stöta på den här trygghetens ytterkanter, gränserna. Och det kan väcka frågor om livet, det existentiella, det andliga, frågor om Gud. Det är när människor stöter i sin trygghetsgränser som frågan väcks: tror du att det finns en Gud? Vi kanske aldrig har behövt röra oss i de här frågorna när vi har varit inom de här trygga. Men när vi hamnar i ytterkanten och börjar stöta emot. Detta tror jag att Gud har skapat inom oss. För att vi ska söka honom. Jag tror det är det Paulus menar när han skriver att det är inom gränserna vi ska bo. Och utanför gränserna så är det inte så bra. Men jag tror också att han har skapat de här inre gränserna för att vi ska ibland stöta emot, för att ställa oss de frågorna, för att vi ska söka honom. Vi har nämnt i flera av de här predikningarna som vi har haft tidigare i Gamla testamentet hur egentligen bok efter bok så har vi pratat om att människan vänder Gud ryggen, människan glömmer vad Gud har gjort. Människan glömmer så lätt. Och istället så flyttar vi fokus från Gud in mot sig själv. Hur många gånger under ökenvandringen på Mose tid började inte folk att klaga? Varför har du tagit med oss ut i Egypten? Varför får vi bara det här? Eller varför får vi ingen mat? Varför får vi ingen vatten? Ja, nu får vi bara den här maten. Hur länge ska vi gå? Håller Gud verkligen det han har lovat? Gång på gång på gång. Hur många gånger i domarboken glömmer människan bort Gud och riktar fokus mot sig själv och ska försöka klara det på egen hand? Hur många kungar i Bibeln riktar sitt fokus på vad jag vill ha? Vad jag behöver, hur jag ska bli stor och mäktig. Berättelsen om Rehabeam visar just på detta. Fokus på sig själv. Gränserna passeras. Ett bortglömt löfte. Riket delas. Men Gud, han vill påminna oss om detta idag. När vi säger ja till Jesus så får vi hjälp att navigera. Även när vi inte ser vägen fram. Och även när vi närmar oss livets olika gränser. när vi närmar oss de här kanterna att stöta, som vi stöter ihop med. När vi säger ja till Jesus så får vi Gud med på våran mänskliga radarskärm som hela tiden läser av var vi befinner oss. När vi säger ja till Jesus så får vi också skifta fokus från oss själva mot någonting högre, mot någonting större, mot någonting som verkligen betyder något. När vi flyttar vårt fokus så kan vi få se på andra människor så som Gud ser på dem. När vi flyttar vårt fokus från oss själva, när vi lyder, när vi följer, när vi lever med Gud, det är då han kan jobba. Jesus, han går med oss hela vägen. Och han vill att vi blir kvar i honom. Att vi blir kvar i hans kärlek. Jag pratade i fredags för ungdomarna här om andens frukt. Pratade vi om då. Och då pratade vi om att den enda växtplatsen för andens frukt, för att andens frukt ska kunna växa i oss, det är när vi blir kvar i Jesus. Det är den enda växtplatsen. När vi blir kvar i Jesu kärlek. När vi riktar vårt fokus mot någonting som är större än oss själva, då kan Gud verkligen få leda in oss i det som han har tänkt för oss. Vi ber. Ja, tack kära far i himlen för, ja, men att vi får gå tillbaka i ordet, att vi får gå tillbaka till och påminna oss om, alltså där vi befinner oss idag, hur vi flera tusen år bakåt kan få se på, ja, men hur du påminde, hur du uppmanade, hur du visade på vad människorna skulle fokusera på och vad det ledde till när de inte gjorde det, Herre. Tack för att vi idag i Pingstkyrkan i Boden i oktober 2025 får stå och se på det och också kunna göra det levande i vårat liv idag, Herre. Herre, tack för att när vi får, ja, men när vi står med dig, när vi får leva med dig, när vi säger ja till dig, Jesus, så får vi också lyfta blicken från vårt eget. Du vet hur snabbt vi hamnar där. Du vet hur snabbt vi kan börja tänka att, ja, men om bara jag hade det på det här sättet, eller om det kunde få se ut si eller så. Men Herre, hjälp oss att flytta blicken från oss själva och lyfta den mot dig. Du som är så mycket större. Du som är kärlek, Herre, hjälp oss att bli kvar i den kärleken. För att vi ska kunna få se på människor med din kärlek, Herre. För att vi ska kunna få se på människorna som vi möter, att de är skapade och älskade av dig. Herre, tack för att det gör någonting med oss. Tack för att det gör någonting i vårt samhälle. Tack för att det är någonting som får ge hopp in i världen. Tack kära Jesus för att du vill vårt bästa. Tack för det som du har tänkt framåt. Och Herre, jag ber, ja, men inför att vi ska gå in i den här stunden nu med nattvard och lovsång och, ja, men tillbedjan, Herre. Så bara ber jag, Herre, att du kommer in i den stunden. Du kommer in i den här nattvardstunden, i den här bönestunden och bara möter människor. Du vet precis vad som har landat i människors hjärta idag. Du vet precis vilka som har fått ord att ta till sig, Herre. Och jag bara ber att du möter dem på ett alldeles speciellt sätt så att det blir så konkret i deras liv just nu, Herre. Tack för att du vill göra det. Tack för att du är en personlig Gud som möter oss precis på det sätt som vi behöver just nu. Tack, Herre, för att du älskar oss. Och tack för att du har en tanke och en plan med vårt liv, Herre. Fortsätt att lägga den här stunden i dina underbara händer och vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.